Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
Mm, en kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Du, åker på ekonomin, har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
%95 av universum består av okänd mörk materia och mörk energi. Bara 5% är materia som vi känner till. Den som bygger upp stjärnor, planeter och vår jord, inklusive växter, djur och människor. I universum finns cirka 2000 miljarder galaxer. Det finns så många planeter i universum så vi kommer aldrig kunna räkna dem. Det verkar som nästan alla stjärnor har planeter. Och just nu känner vi till fler än 5300 planeter som rör sig runt andra stjärnor än solen. Många astronomer undersöker dem nu för att se om det kanske finns liv på några av dem. Du lyssnar på Mystiska fall med mig, Malin.
Och mig, Sofie.
Vi finns nu också på Patreon där du kan lyssna reklamfritt på alla avsnitt endast för Patreon. Du får dessutom tillgång till alla avsnitt tidigare än alla andra.
Hej Sofie!
Hej Malin!
Hur står det till med din förkylning, din lille stackare?
Ja, alltså man pushar ju 4 långa veckor med förkylning alltså.
Snyggt! Är det något slags personligt rekord du är inne med eller?
Alltså jag tror det. Jag har ju haft corona en gång och då var jag förkyld i stabila 3-4 veckor kanske. Så jag ligger nog på samma nivå ungefär. Men jag börjar känna mig lite piggare faktiskt. Ja. Så förhoppningsvis så vänder det nu. Jag är så trött på det, det är helt sjukt. Och hur är läget med dig då?
Jo, men huvudet är upp och fötterna ner, vet du?
Det är väl en jäkla tur det.
Mm, jag har varit ute på en jävla lång promenad idag. Så att träningsverken lär ju vara en annan historia imorgon kan jag väl säga. Men det är då och nu är nu. Men jag tänker att vi ska glida in lite på dagens ämne här då. Är vi verkligen de enda levande varelserna på alla våra planeter kan man undra. Vi tänker ju då att vi idag ska boosta era tvivel på ensamhet i universum genom att kasta er rakt in i observationer på, ja, vad man nu vill kalla det då, men flygande objekt, UFO, aliens. Som många då också dessutom är helt säkra på finns i vårt universum. Vi har ju hållit oss ganska mycket till Sverige också, för att det känns som att det är lite mer close by, eller vad man ska säga. Så jag tänker att jag ska berätta om ett klipp på YouTube som jag hittade i min forskning. Det här är då ett klipp som är från 2012 från en kanal vid namn Alien Disclosure Group. Och i det här klippet kan man se en man och en kvinna någonstans i ett väldigt snöigt Sverige på varsin snöskoter. När mannen som kör längst bak filmandes med sin telefon plötsligt skriker till sin fru att hon ska stänga av sin snöskoter. Hon har ju då, förståeligt nog, svårt att höra honom under både hjälm och motorljud. Men i det här klippet får man först se händelsen till vänster i bild, bland träden. Ett objekt som man ser rör sig för att sen flyga iväg i en otrolig hastighet över dem. Bort, liksom. Och sen får man också se det här klippet i slow motion. Här är det lite synd att vi inte har investerat i en YouTube-kanal för podden. För det här klippet hade man gärna slängt upp i rutan nu. Men vi får helt enkelt länka det här klippet i beskrivningen som vanligt. Men jag tycker att ni ska kika på det här klippet. För att det är, skulle jag säga, ett väldigt tydligt klipp på att vi kanske inte är så ensamma i vårt universum. Alltså min tanke just med det här klippet är väl att det känns väldigt, vad ska man säga, det känns inte redigerat. För det första så hör man på hans röst att han är uppjagad.
Mm, han låter ju väldigt chockad.
Och sen att hon, att hennes reaktion är att hon, det verkar så autentiskt liksom hela klippet.
Mm, det tycker jag också. Man har ju sett när man har sökt runt på det här att det finns ju verkligen klipp som man kan se direkt att de är fejk. För man brukar kunna se det mycket på kvaliteten och så på det som kommer flygandes eller vad det nu gör. Ja, men det liksom passar ju in i hela miljön. Alltså det känns ju verkligen inte inklippt på något sätt, tycker inte jag i alla fall.
Nej, och dessutom så fokuserar han ju inte sin kamera åt det hållet heller. Utan det är någonting han bara ser i periferin. Så det känns väldigt autentiskt, tycker jag i alla fall.
Mm.
Så ta er ett litet kik, tycker jag verkligen att ni ska göra. Här i Sverige har vi ju en organisation som heter UFO Sverige. UFO Sverige bildades 1970 och är än idag aktivt. UFO Sverige är ju då som sagt en riksorganisation under ledning av Anders Berglund. Där de samlar in tips om sightings från allmänheten och utöver det anordnar bland annat fältundersökningskurser och håller föreläsningar och så vidare. På deras hemsida då kan man läsa mängder av rapporter från människor som eventuellt ska ha sett ett UFO. Det finns otaliga berättelser om iakttagelser och för vissa kanske det känns som något som det snackas om mest i andra länder och att vi i Sverige kanske inte är så aktiva inom detta. Men det är vi i allra högsta grad och vi tänker att vi ska dra några berättelser från UFO Sverige. Tilläggas kan också att i de här rapporterna på UFO Sveriges hemsida står det också uppdateringar som UFO Sverige själva har lagt dit, alltså under berättelserna. Om det skulle vara så att det finns en logisk förklaring till bilderna eller filmerna som läggs upp där, vilket jag personligen gillar skarpt, för det gör hela hemsidan betydligt mer trovärdig i mitt tycke. Som exempel då på en sån händelse så var det någon som hade lagt upp en bild där man kan se en blå prick på marken. Och där förklarades då med att det var en reflektion från den här telefonkameran. Men en annan bild som statusen låter helt annat i är den här berättelsen från en man som är bosatt i Borås. Och han skriver så här. Det här var i augusti 2019. Jag befann mig på min balkong när jag fick se ett ovalt, diffust, gråfärgat föremål som rörde sig i en konstant rak bana från väst till öst. Föremålet färdades i en relativt hög hastighet som uppskattas till 2-3 gånger fortare än ett flygplan på hög höjd. Och efter cirka 5-10 sekunder försvann föremålet bakom ett träd. Och då skriver UFO Sverige under det här inlägget så här. Rapporten är under utredning och ytterligare vittnen som tror sig ha sett samma sak eller personer som har tips om vad det kan röra sig om för föremål uppmanas kontakta dem då. Det finns ju också en bild då som den här människan tog när det här föremålet befann sig bakom träden som vi också slänger upp i beskrivningen, tänker jag. Men där får ju mig då tänka så här att om UFO Sverige hade anat att det kanske var en redigerad bild till exempel, då hade de ju skrivit det, tänker jag. För de verkar ju onekligen vara väldigt noggranna med rapporterna som kommer in på den där sidan.
Ja, precis. Och det är ju det som gör, som du säger, det känns mer trovärdigt. Då, för det kan ju kännas lite så här flummigt kanske för ganska många. Att det finns en sida där man ska rapportera sightings. Liksom. Det kan låta lite så här foliehatt typ.
Ja, lite så är ju risken ändå, tänker jag.
Ja, men de liksom lägger ju verkligen arbete i det. De tar ju inte emot och lägger ju inte upp vad som helst liksom.
Och om de lägger upp det så skriver de ja, men det här är liksom det här. Och det här kan det förklaras med en strålkastare eller det här kan förklaras med reflektion. Alltså de är väldigt så. Att de sväljer liksom inte alla beten utan de går grundligt igenom rapporterna.
Jag tänker istället för att jag ska sitta och berätta om min historia så tänkte jag att vi kan lyssna på ett klipp när Claes Svan som är vice ordförande för UFO Sverige berättar om två händelser i en intervju med Dagens Nyheter. Och han berättar det här.
Nej, för det är ju så med Sven Hjalmarsson här som är pilot. Han valde ju att inte berätta för någon utomstående på 22 år. Och hörde av sig först 1999 när du och dina kollegor i UFO Sverige får ett mejl. Kan du berätta vad hände sen?
Ja, han blev alltså helt enkelt påverkad av en kamrat på F21 i Luleå. där han arbetade som helikopterpilot, att rapportera det han hade sett. Så han mejlade oss och då ringde jag upp honom och pratade med Sven. Och vi hade ett långt samtal. Men det man ska veta också är att det var det enda samtal vi hann göra med honom. För han omkom sen år 2000 i en olycka vid Kebnekaise-massivet. Och innan vi lyssnar på honom så ska man veta att när han pratar här så berättar han om en 35a. Det är hans Drakenflygplan. Alltså är full pes, då menar han full fart. Han får lås på det här föremålet. Och då har han alltså fått in det på sin radar. Mm. Så när vi lyssnar på Sven Hjalmarsson nu ska vi veta rätt att här är han på väg och ska identifiera det här okända.
Det var ju en normal flygövning. Jag låg över öster om, mellan Öland och Gotland, vanliga flygövningar. Mm. Som jag låg på när sån här rutinövningar man ligger och kör. Så fick jag order att identifiera okänt då. Och så gick jag mot. Man får, då läser ju marken in ungefärlig höjd och avstånd och sånt där hela tiden. Och sen när jag kom in så att min radar började så att säga, innanför räckvidden på den, då fick jag ju lås på det här föremålet. Och det var i princip stillastående. Men hade kanske lite, det är lite svårt att säga om det rörde sig fart under 100 km så att säga med den här radarn som satt i 35an. Det var lite svårt att uttala sig om, men väldigt låg fart. Och så flög jag höll Mach 09 hela inflygningen mot det här föremålet. Omkring 1000 meter låg jag på. När jag kommer in så jag börjar närma, kommer in mot avstånd 10 km. Då börjar det här föremålet accelerera. Och rakt upp bara. Så jag tänder upp och hänger på. Mm. Och har ju ganska, jag kommer väl in kanske, det är svårt att säga hur nära jag var. Kan vara någonstans med 6-8 km som närmast. Och det jag menar från stillastående och sen axa ifrån en 35a då som har full PS, det är duktigt gjort. Mm. Och sen när jag passerade 10 000 meter, då hade jag i princip, jag hade 70 grader stig på den här maskinen jag satt i. Och då försvann den utanför radarns räckvidd rakt upp i rymden.
När han sen kommer tillbaka till basen och landar så rapporterar han inte detta till någon. Det är för konstigt helt enkelt. Han berättar inte detta för en enda person utom för sin fru när han kommer hem.
För kan det verkligen vara så att något som en människa byggt 1977 kan gå från att vara helt stillastående i luften till att accelerera med sån fart bara rätt upp?
Nej, egentligen inte. Och det tyckte ju också Sven Hjalmarsson var oerhört märkligt. Det sa han ju också till mig att sådana föremål fanns inte då. Och det är knappt att de finns idag kan man säga. Men han sa aldrig någonsin vad det kunde ha varit. Han sa bara vad det inte kunde ha varit. Det var ingenting ryskt. Det var inget eget. Det var ingenting som han förstod sig på. Det var något som inte borde ha funnits där. Mm.
Och Sven Hjalmarsson är ju inte den enda piloten inom försvaret som du har träffat som har sett något mycket märkligt, eller hur?
Ja, det finns ju flera piloter som har till och med jagat föremål i luften. Och 1946, det är ju jättelänge sedan nu, så var det en våg av observationer över Sverige. De kallar för spökraketerna. Och en sån spökraket, en avlång cigarrformad föremål då, möter då Gunnar Irholm som var jaktpilot på F1 i Västerås den 11 augusti 1946. Han ska egentligen flyga på en övning då som är lite kring Västerås, men ett stort åskoväder gör att han måste avvika från kursen och ger sig av upp emot Malingsbo i Dalarna istället. Och där möter han då det här föremålet. Han och navigatören ombord får syn på ett 15 meter långt föremål som en cigarr. Inga vingar, ingen cockpit. Och då berättar han för mig sen, och vi kan lyssna på honom när han beskriver det här föremålet som han under kanske någon ett par minuter sen jagar i luften.
Det var som jag säger det här, strax efter såg man ett avlångt föremål som saknade flygplanets naturliga skepnad med sig, åtminstone en sena. Det jag tror det var tal om I-26, den gamla F-16s flygplan som hade gått en navigering där. Mm. Men den hade ju en mycket karakteristisk fena och sidrope. Och så med den här kraftiga kylaren under buken. Den har ju så att säga konturer, eller vad ska jag kalla det för, graciösa former. Kragen och Grattius i övrigt.
Ja, just det.
Den här var ju, som jag tror jag nämnde, bilden av en cigarr ungefär.
Till skillnad från Sven Hjalmarsson då, så skriver han en rapport på det här.
Mm.
Och blir förhörd helt enkelt. Han blir tagen till Stockholm och man går igenom detta minutiöst. Alltså. Och man hittar ingen förklaring på vad han egentligen har sett. Och det är hemligstämplat sedan i 40 år, den här händelsen. Och i Irholms fall så flög det här cigarren rakt in i åskovädret. Det som han försökte undvika och som han absolut inte ville flyga i. Det flög det här okända föremålet rätt in.
Och ni i UFO Sverige har inte lyckats kunna komma på vad det här kan vara för något?
Nej, det här var ju en del av en stor våg av rapporter då, 1946. Över 1000 rapporter kom in till försvaret då. Och även försvaret gick ju bet på detta. Man kunde aldrig se exakt vad som kränkte den svenska gränsen. Bara att det var oidentifierade flygande objekt.
Så det jag tänker med de här klippen är att man får ju höra det från personerna själva. Och Claes berättar också i det här klippet att många människor kan hålla inne på att de har sett någonting oförklarligt. Alltså i typ så här 20 år, för att de skäms över att rapportera det här till någon. Eller prata om det. För att det är ju en ganska konstig grej att sitta och berätta för någon att jag såg ett flygande objekt i himlen. Alltså det låter ju väldigt så flummigt. Man förstår ju att folk blir lite sådär rädda kring det. Så sen då när UFO Sverige kom så fanns det ju liksom någon man kunde vända sig till med bara sådana grejer utan att få en stämpel i pannan liksom som galning. Så jag tycker ändå det är så här bra att de finns, för jag menar det är ju uppenbarligen väldigt många som har varit med och sett saker.
Jag trodde inte att det var så vanligt faktiskt, helt ärligt, i Sverige.
Nej, inte jag heller. Man har ju hört som sagt väldigt mycket om, och speciellt i USA egentligen.
Sen har du ju även kommit ut en film ganska nyligen som bygger på historien kring just UFO Sverige. Har du sett den filmen, Sofie?
Yes, då har du det.
Nej, jag har inte gjort det faktiskt. Tyckte du att den var spännande och bra?
Ja, men det tycker jag. Det är ju Crazy Pictures som har gjort den. De har ju gjort ganska mycket kortfilmer så på YouTube innan. Men ja, jag tyckte det var väldigt bra faktiskt. Så tycker man att hela historien kring UFO Sverige och sådana saker generellt är intressant, så dra ett kik på filmen.
Det finns ju också en utställning i Norrköping ju, som UFO Sverige håller i. Där kan man ju också besöka om man tycker sånt här är intressant. Då ska vi glida över lite till engelskt här också då. För att byta av det här svenska lite grann. Jag har hittat ett klipp på YouTube från kanalen 12 News. Där man får höra en konversation mellan en pilot på ett flygplan och flygledningen. Där den här piloten säger så här.
Number 71 Papa Golf, go ahead.
Was anybody at above us to pass us like 30 seconds ago?
Number 71 Papa Golf, negative.
Okay. Stop this. UFO.
I nästa klipp vi kommer få höra nu så får man höra flygledningen ta kontakt med ett annat plan för att höra om de också har sett någonting. Och den låter så här.
American 1095, let me know if you see anything pass over you here in the next 15 miles.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Passes over. American 1095 affirmative. We had an aircraft in front of you that's 37 that reported something passed over him, and we didn't have any targets, so just let me know if you see anything pass over you.
I don't know what it was. It wasn't an airplane, but it was the pass was going opposite direction.
It's Mercury 295, yeah, something just passed over, so like a, don't know what it was, but it's at least 2,000-3,000 feet above us, so yeah, it passed right over the top of us.
Okay, American 1095, thank you.
Det här klippet är också lite obehagligt tycker jag.
Just att det är två olika.
Och det är liksom inget annat som är i närheten. För då hade ju det dykt upp på flygledningens radar, tänker jag.
Och att de säger att de bara, nej alltså det är ingenting där. Det blir så här, återigen att man känner sig kanske lite dum. Att man bara, nej men då såg jag väl inget. Eller vad inbillar man sig liksom. Men så är det ett annat flygplan som också har sett någonting.
Och sen att det är så högt över dem också. Vad säger han? 2000, 3000 above us. Nu vet inte jag så där på rak arm eller böjd arm vad det är i svenska meter. Men det är väldigt högt över dem vad jag förstår i alla fall.
Ja, precis. Det är liksom inte, de ser det ju liksom inte framför sig utan de ser ju någonting över, ganska högt över sig. Och just att det är två olika som kan konfirma det här också, det är lite, ja, lite creepy.
Hade det bara varit ett flygplan som hade konfirmat det här så hade det inte riktigt varit på samma nivå. Men nu när det är två olika så blir det en helt annan historia. För mig i alla fall.
Ska vi glida över då på nästa och sista storyn? Och det handlar om Roswell-incidenten och det är ju en av de mest omskrivna UFO-händelserna någonsin. Det handlar om en farkost som sägs ha varit bemannad av utomjordiska varelser och som kraschlandade den 5 juli 1947 några mil norr om Roswell. Enligt historien kring händelsen ska farkosten ha tagits om hand av USAs försvarsdepartement och eller CIA som har försökt att mörklägga hela den här händelsen. Så hör man då i det här klippet som jag tänkte vi ska lyssna på så är det Tim Burchett som är kongressledamot i USA. Han berättar om den här händelsen i en intervju med Sean Ryan Show på YouTube. Så jag tänkte att vi lyssnar på det här.
Let's talk about Roswell and what happened there.
All right. 1947. Roswell, New Mexico. You gotta remember, America, it was not the Air Force. It was the Army Air Corps. And that's important because I'm gonna tell you something that happened to me later in life dealing with that. A farmer, there was a loud explosion, and later the next day, a farmer was out in a, I'm just paraphrasing all this, some of this might not be, he found some material. He found what he had said was, look, it was a what we'd call a traditional flying saucer, but flying saucer was a terminology that had been used, wasn't quite the terminology, you know. He reported it, the military came in, Army Air Corps at Roswell, and they put out, military intelligence put out a press release, said saucer recovered, headlines, boom, across the country. Then the next day, they came in and said, oh, it wasn't a flying saucer, it was a hot air balloon. And they bring this poor colonel out, and he's showing, you could, there's famous pictures of him showing it's clearly a couple of, some kind of balloon apparatus. So military intelligence went from a flying saucer to a pile of cloth and sticks in 24 hours. And the American public believed it because that's what we're trained to do. We believe our military and we believe the press back then. And so it gets kind of it covered up and there's talk of bodies and craft and everything. And then in a chance conversation later, some people were talking about it in the military, and then it all just came out. You know, some of them had gotten some of this material, and literally they said you could crinkle it up, and I've heard this in other instances, and you could throw it down on a table, and it would come back out to its original shape. There was some of the sticks had hieroglyphics. They said it was a purple hewn to it, I think. Well, the United States Air Force comes out, and I remember it was called Roswell, case closed is what they called it. And they had this fat second lieutenant. He was a smart aleck. And they gave a press conference. And they said, no, it was a hot air balloon. And they said, well, what about the little people that they found? Well, 3 years later or 4 years later, we did some experiments with dummies. We parachuted dummies down, little small dummies. And we think that people just sort of carried this over a course of 4 or 5 years, and they put this all together into this one story, and that's what they put out. And I remember my dad, I talk a lot about my mom and daddy, but God gives us all gifts, I think. And one gift that my dad had that I have is the gift of perception. And I said, what'd you think, Daddy? We watched that press conference on TV. It was early days of cable. And Dad said, that guy was a smart aleck. And I said, and he didn't know what he was talking about. And my dad wasn't a UFO guy or anything.
Yeah.
Well, I have a truck and trailer business years later. And I was in the state legislature. It's part-time in Tennessee. And I was putting a guy's trailer hitch on. I remember he had a Jeep. And he was sitting in my shop with me. And I looked at his tags. It said New Mexico. I said, New Mexico? I said, you ever heard of Roswell? He goes, yeah. My dad was in the Army Air Corps. He didn't say Air Force. He said the Air Corps. So I said, really? I said, and I remember I was putting that thing on. I said, well, tell me, you heard it? Did he ever talk about that UFO thing? He said, yeah. As a matter of fact, he did. He said, and it said, we always thought there was a mid-air collision. And there was two. But in Roswell, you'll hear about this. I've pieced this together. We used a different kind of radio. It was electromagnetic something. We just started experimenting with it. And apparently, these craft, if you hear of, there's always the use of this type of whatever it is. I'm not the scientist, but it, you know, apparently it has some effect on these things. And there was another crash somewhere else in the world on the same day, another alleged craft recovery. So Roswell, New Mexico, covered up. I believe that was one of the first ones that but there's been documentation. There was one at the turn of the century, an aircraft. It talked about an aircraft down in Texas, which was before you would see an airplane in the early, it was either 1907 or early teens where aircraft were not that common. And there's been others. But that was the one that everybody kind of hangs on. And I'm sure there's others that have been covered up. But I feel like that's what I think.
Do you think that?
But I think it's been so compartmentalized, we'll never know the real story on that.
I mean, those bodies are said to be in a, if I remember correctly, a blue room in Wright-Patterson Air Force Base.
Wright-Pat, yeah. And I would say, Speaker McCarthy said to me one day, he said, hey, man, I'm getting ready to get a Codel maybe to Area 51. Would you like to go? I said, yeah, I'll go. I said, you're not going to go down there to see any aliens. And I said, you're not going to see anything else. And he said, you know what you mean? I said, it's just a tourist trap now. I mean, you know, Congress is going to call, and we're going to go down there, and they're going to open up some vault and show us something. Get real. You know? I mean, it's arrogance and stupidity, I guess, of the speaker, but of just, you know, to think that this group,
yeah,
they operate, dude, they stay
very naive.
There was an old lobbyist in Nashville, and I always remember his name is Tom Hensley. He's the Golden Goose. He's since passed away. He's a dear friend of mine. He was the liquor lobbyist, and I never voted for his bills, but he always loved me because had a dear friend from Knoxville, a guy named Pat Scruggs, a liquor distributor, and told Tom to be my buddy. So he was my buddy. And I remember him sitting there at the Crown Plaza one night, and some young hotshot with the governor's office was running his mouth and saying, you know, we're going to do this, we're going to do that. And he had his little fancy bottle of glass of Jack Daniels. He was smoking this old cigar, big old cigar, and he drank it. And the guy walks off, and he said, Burchett, he said, governors come and go, but the old goose will be sitting right here. And that's the way these guys are, man. They're going to be sitting there, and they're going to be running this thing. Congressmen come and go, and it just keeps, you know. And the longer it takes, the deeper it gets, and the more compartmentalized it gets. So my other theory on this is that people that are analyzing these things don't know what they're analyzing.
How so?
They don't know that they're craft, or they don't know it's foreign. They just know it's something that they're analyzing. They're analyzing a piece of metal. They're analyzing a mechanical apparatus. They don't know if it's from an aircraft. They don't know if it's from a submarine. They don't have to know. They just know they can't talk about it.
Men spännande klipp faktiskt. Alltså jag tycker ju sånt där är intressant. För vi kommer ju glida in här nu då på våra egna teorier. Så jag kan ju börja. För att nu var jag så ivrig här att börja ändå så.
Kör. Alltså.
Jag har ju väldigt svårt att tro att vi, som jag sa i vårt intro här då. Det finns fler än 5300 planeter som rör sig runt andra stjärnor än solen. Och jag har ju otroligt svårt att se att vi är de enda levande varelserna.
Det, vi är inne på samma spår där, för jag vägrar typ att tro att vi är ensamma. Alltså det finns ju inte en chans.
Jag tycker inte det heller. Det känns väldigt långsökt att tänka så ändå.
Ja, alltså med tanke på universums storlek som är oändligt kan man säga nästan. Och antalet planeter, galaxer, så alltså i min värld är det omöjligt att vi är ensamma.
Men tror du då att det är, alltså alien kanske man förknippar väldigt ofta i alla fall med gröna gubbar liksom?
Det låter ju inte alls flummigt, nej.
Nej. Det är inga foliehattar på här, inte.
Nej, absolut inte.
Nej, men hur liksom föreställer du dig att de ser ut typ, om du förstår vad jag menar? Tror du att det är människor, alltså att det är människoskepnad? Eller tror du att det är typ så som man har sett bilder på påstådda aliens?
Alltså jag tänker att det kan finnas båda delarna egentligen. Det finns säkert människoskepnader, men också samtidigt på kanske andra planeter då, för att så kanske det också finns de här typiska liksom som man har sett på bild som du säger eller video så. Så jag kan nog tänka att det kan nog finnas båda delarna. Det finns säkert planeter som lever exakt som vi alltså.
Det är lite läskigt att tänka att det just nu är astronomer som undersöker de här planeterna. Har det inte varit tal om typ att mänskligheten eventuellt skulle kunna byta planet till typ Mars för att man kan faktiskt leva där?
Åh, herregud.
Ja, men tänk då att vi kan faktiskt leva på en annan planet och då borde det väl ändå finnas andra. Kan man leva på en planet så kanske det redan lever någon på en annan planet. Om de ändå har kunnat konstatera det.
Ja, exakt. Och sen så tycker jag, alltså man får inte glömma när man pratar om rymden och allt sånt här. Man får inte glömma att NASA bildades för att utforska haven här på jorden till att börja med. Mm. Och NASA bytte ju, som vi alla väldigt väl vet, till att vi skulle komma härifrån och utforska rymden. Om man funderar på det några varv, då låter inte det väldigt obehagligt att oj, ja det kanske fanns någonting där nere som inte var så trevligt.
Alltså vatten, Sofie. Jag tycker inte om vatten. Alltså djupa vatten är typ bland det värsta jag vet, tror jag. Det skrämmer mig något fruktansvärt. Tänk att det är så en procent av vatten som har utforskats på jorden. Brr! Usch.
Vi kanske ska prata om typ fobier i något avsnitt, för alltså jag har ju alla.
Jag har alla.
Inte alla, men jag har ju väldigt konstiga fobier.
Det kanske ni hade tyckt varit intressant. Skriv en kommentar.
Men jag tänker alltså så här, med hela den här grejen, att någonting som slår mig och säkert dig också, och jag tror att man ska vara uppmärksam på när man söker på den här typen av content, det är att ta det man ser speciellt med en nypa salt. För allt går att klippa in, redigera och liksom manipulera idag. Tekniken har ju kommit så långt så det går att göra väldigt mycket saker som ser trovärdigt ut. Så man ska verkligen vara källkritisk till vad man ser.
Det tycker jag verkligen att man ska ta i beaktning när man är ute och spånar och letar. Men det är ändå lite spännande att tänka, men ändå samtidigt läskigt att tänka att man inte är ensam här.
Som sagt, universum är alltså oändligt. Så man undrar ju vad som rör sig där ute.
Vill man veta det?
Delvis nej.
Mest nej, säger jag.
Nej, det är ju som sagt helt ofattbart. Liksom. Det går ju inte att ta in någonting av det nästan.
Har du något mer du vill tillägga?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Det tror jag fått med allting, ja. Har du någonting?
Jag känner mig också nöjd. Så jag tänker väl att vi avrundar dagens avsnitt. Och så hörs vi nästa gång. Och på återseende. Du har lyssnat på Mystiska fall med mig, Malin.
Och mig, Sofie.